Amen. Ja, hej. Vad roligt att se er allihopa. Jag var tvungen att förbereda mig lite och tänka att det kanske bara kommer 50 idag, för det är ju mellan dagarna, men nu är det många här. Jättekul att se er. Jag heter Helene Antblad och jag är medlem i den här församlingen. Sen, jag vågar inte säga hur många år tillbaka. Jag räknade på det och det blir nog 25 snart. Jag går på en utbildning på ALT och därför får jag möjligheten att predika ibland. Och idag så ska jag prata om någonting som vi har pysslat med hela terminen. Och jag ska försöka koka ner en hel termin i ungefär 30 minuter. Jag har tagit ut alla guldkorn jag kunde hitta så att ni ska slippa läsa den här traven med böcker och göra det som jag gör. Jag måste bara innan jag börjar predika säga en sak. Och jag försöker alltid tänka att man ska inte bli rörd när man står här framme. Men när vi sjöng den sista sången här och vi bad, så upplevde jag väldigt, väldigt, väldigt starkt att jag måste säga en sak till någon. Kan vara några som jag tror att Gud vill säga. Och jag tror att du upplevde att du inte kunde sjunga med som alla andra, lika hängivet. Jag tror att du kände att inte du var värdig. Och jag vill bara säga att Jesus är här idag för att möta med dig. Han älskar dig. Han vill upprätta dig. Han vill höra din röst precis lika mycket som vem som helst annans röst. Så ta till dig det. Ja, då ska jag prata om det jag ska prata om också då. Vi har en PowerPoint med någonstans. Ska jag trycka på någonting? Ja, där ja. Bra. När jag har pluggat på ALT och folk frågar varför jag gör det och sådär, då har jag sagt att många gånger så läser jag, och så gäller det liksom att få in det här man läser, kunskapen från huvudet ner i hjärtat och så ut i händerna, så att det blir någon nytta med det. Den här terminen när vi har läst diakoni så har det funkat lite tvärtom, och det gör det ofta, har jag märkt. Man får någonting i händerna och det landar in i hjärtat och blir någonting väldigt starkt. Och sen kan man teologisera över det och komma fram till att ja, men det här var ju något som Gud vill i mitt liv eller i någon annans liv. Och ett exempel på det här som jag har, ja, det är gemenskap. Jag har alltid varit en ganska sällskapssjuk person som inte tycker om att vara så där jättemycket bara med mig själv. Och då har jag märkt att amen, sån är ju Gud också. Han är ju treenig från början. Han är gemenskap. Han är Fadern, Sonen och den heliga Anden i ett. Och han skapade människan till sin avbild för att han ville vara med oss. Han ville gemenskap. Och diakoni, tänker jag, är faktiskt den bästa formen av gemenskap. Jag ska försöka visa på det idag. Och jag tänker att diakoni kan vara nästan definitionen av gemenskap mellan människor i sin ursprungstanke, det vill säga där Guds agape, Guds kärlek möts genom oss, i oss. Och den innesluter alla människor. Vi är skapade av Gud, till Gud, för varandra. Så, överskriften idag. Diakoni är ett nödvändigt uttryck för Guds kärlek. Men så tänkte jag sådär att det kan man inte predika över. Det låter ju hur torrt som helst. Så att, jag valde en mini-överskrift. Är du en hjälte? Eller är du en tjänare? Det är frågan vi kan ställa oss här. Och nu behöver ni inte bli oroliga över att jag har så mycket papper här. För jag ska inte säga allt som står i pappren. Ibland tänker man ju det, åh kära värld, ska det vara 12 sidor här, så hur lång tid tar det? Ja, nej, men jag tänkte prata om varför diakonin behöver finnas i vår församlings mitt. Jag tänker på ett sätt så kan ju allt kristet liv vara diakoni. Det handlar om att följa Jesus Kristus, efterföljelsens praxis. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett bibelord. Det här kommer nog vara det enda bibelordet som jag slår upp idag. Och om ni har en bibel eller om ni har en app Ni får inte kolla på Facebook och Insta och allt det där. Men ni får gärna slå upp i så fall Matteus 20 och 26-28. Jag säger ju inte det för att jag vill vara så där, men ni vet ju hur det är, man tittar på telefonen och sen är man lost liksom. Det händer säkert inte er, det händer bara mig. Matteus 20 och så 26 versen till 28 versen. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och i ursprungstexten där så står det någonting, diakonos. Och den som vill vara främst bland er ska vara den andres slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna. Och där heter det diakonosai i ursprungstexten, och ge sitt liv i lösen för många. Så diakonia är i Nya testamentet en beteckning på den tjänst som människor är insatta i när de blir delaktiga i Guds riket. Diakoni skulle alltså kunna sägas vara efterföljelsens praxis. Sen så när man pratar om diakoni idag, då tänker ni nog precis som jag på lite olika saker som finns i vår... Man tänker kanske på en diakon, som min svägerska, och jobbar i Svenska kyrkan och har en tjänst som diakon. Då ingår det ju vissa uppgifter där. Man deltar i gudstjänsten, man betjänar människor, man har själavårdssamtal. Sen finns det ju också hela organisationer som Räddningsmissionen eller sådana som liksom utövar diakoni, som försöker hjälpa människor här i Göteborg eller Stockholm eller vart det nu är. Och sen så har ju vi i frikyrkan nu börjat anställa präster också, eller pastorer menar jag förstås. Pastorer, det gäller att använda rätt ord här idag. Ni kommer märka att jag snubblar lite över orden. Och då har de ju en omsorgstjänst eller en diakon. Det finns också i frikyrkan idag. Så att de här lite olika sakerna kan man ju prata om. Och då när man ska börja prata om var det kommer ifrån och hur det ursprunget och så vidare, då snubblar man ju på samma sak liksom. Man pratar om Svenska kyrkan, frikyrkan tänkte jag, och det här är då allmänna prästadömet som vi är, tänkte jag prata om idag. Så nästa bild är, det här blir en historielektion. De här gubbarna, de är ungefär så där 350 år gamla, lever kvar i böckerna. Men det är väldigt intressant att läsa nämligen om de här människorna som har levt för ett tag sedan då. Han till höger där, August Hermann Francke, ska det vara. Han bodde i Halle och han blev frälst 1687. Det här kommer ni ju absolut inte komma ihåg, och inte jag heller. Det är därför jag har papperna här. Men han gjorde någonting. Han utbildade sig till präst och han byggde Europas största byggnadskomplex för diakoni. Han hade ett hem för 140 hemlösa, en skola för 2200 elever med 175 lärare på plats. Och han öppnade sjukvårdsinrättning, apotek och missionscentrum och blev en otroligt stor inspirationskälla för jättemånga. Det var under den här perioden i slutet på 1600-talet, så var det jättemånga människor som det var som en stor väckelse kan man säga inom den lutherska kyrkan. Och pietismen växte fram ur detta, och ur detta växte också fram en enorm verksamhetsiver som jättemånga människor anslöt sig till och blev inspirerade utav och så vidare. Han till längst till höger där, han heter Zinzendorf. Och min man, han har tjatat om honom hela helgen, för han har läst en bok om honom. Så varenda gång: Helene, du måste lyssna på det här, och det här är spännande, och det här. Han startade någonting som hette Herrnhutismen. I Hutenberg så hade han ett slott, han var en rik adelsman. Och så var det en liten galen predikant där, en pietist som hade kommit på att han har ju någonstans att bo, och han, där kan ju flera bo. Så att han frågade honom: kan inte någon bo här hos dig? Och Zinzendorf var lite sådär, han var en väldigt, han var affärsman och han reste och han gjorde massa saker. Så han svarade liksom i farten till den här killen att ja, vi får se, det kanske vi kan göra så här. Och så var han ute på resa, och sen när han kom hem, ja då bodde det några gubbar där i närheten, och de tänkte flytta in. Och jaha, ja, då får vi väl bygga ett litet hus till dem då. Och så satte det igång. Det började så. Och blev en otroligt stor väckelse och en rörelse i det här herrnhutterna. Ni kan säkert det här bättre än jag, en del av er som är lite historiskt intresserade. Men en annan kille då som blev inspirerad av detta, det ska vara han till nedanför där. Han var John Wesley som mötte de här människorna på en båt till Amerika. Båten höll vid tillfälle på att ta in vatten ifrån läsidan. Och de satt och sjöng och prisade Gud och reagerade inte. Alla andra på båten fick panik. Det här, vi håller på att sjunka, det kommer hända någonting här. Men de satt och sjöng, det var herrnhutter på missionsresa. Och John Wesley var där och undrade, vad pysslar de här människorna med? Vad är det med dem? Varför reagerar de inte? Så han pratade med dem. Är ni inte rädda? Nej, nej, vi är inte rädda. Vi är inte rädda för att dö. Ja, men barnen och kvinnorna. Nej, men de är inte rädda. Nej, nej, nej. Men vi håller på att tillbe Gud här. Vi får inte avsluta det. Eller vi måste avsluta det. De var så inne i detta så de inte ens avbröt sig när de höll på att sjunka. Att det gjorde sånt intryck på John Wesley. Så han ville också bli en herrnhutt. Så han åkte dit. Men då var det så här att de var människor även på den tiden. Så han och den här Zinzendorf, de kom inte jättebra överens. De ville båda två väldigt mycket samtidigt, men det var inte alltid det gick åt samma håll. Så John Wesley, han stack tillbaka, superinspirerad, och gjorde ungefär samma sak, fast på ett annat ställe. Och han blev ju metodismens grundare då. Det här är historia. Jag tänker, jag tar med det här bara för att vi ska kunna relatera. Ibland pratar vi ju bara om Abraham och Mose och det. Ska vi göra? Jag kommer dit. Men jag tänker så här att det här ligger ändå närmare i tiden. Och praktisk kristendom pratar de om. Och han byggde för de fattiga i London, och John Wesley, en kyrka med 1500 bänkar för alla. Det var, där fanns ingen ordning, utan där fick alla komma. Han hade sjukhusmottagning, apotek, fri skola och bokaffär. De spred mycket kunskap också. Sen, ja, det ska ju som sagt inte bli någon historielektion. Tanken är att det ska bli en predikan. Men de där två i mitten där, det är Frälsningsarméns grundare, William och Catherine Booth, som från början också var metodister, metodistpredikanter. Och de vet ni ju, Frälsis vet ni, finns ju fortfarande. Och de hjälper jättemycket människor här i Göteborg, i Stockholm och på massa platser. Och de brydde sig väldigt mycket om änkorna och de som var också prostituerade. Och de skaffade mycket arbete, för trons hjältar blir också politiska. Det handlar inte bara om det här med att vara snäll. När man pratar om diakoni ibland så tänker man att åh, jag måste vara en sorts typ av människa för att kunna ägna mig åt diakoni. Jag måste vara så där mjuk och god och fantastisk som Jesus också var, och så någon annan, men inte jag. Men när jag har läst om de här människorna så var de ytterst mänskliga och var precis som du och jag. Men de hade en sak gemensamt, och det var att de var drabbade av Guds kärlek. De var drabbade. Kristi kärlek tvingar mig att bry mig om andra människor. Tvingar mig att bry dem som de som har det som svårast. Jag fick till och med William Wilberforce där. Han upp till höger där. Han verkade ju för att avverka slavhandeln. Någonting som förändrade hela världen. Han var varmt troende. Och hon, Maria Cederschiöld då, det vet att inom diakonin finns det faktiskt ganska många kvinnliga förebilder. Jag skulle skrivit hjältinnor på den där, tronshjältar och hjältinnor. Men kvinnliga hjältar, det kan man väl säga. Maria Cederschiöld var den som blev inspirerad av de här moderhusen som också startade i Tyskland. Moderhus var sådana som hjälpte kvinnor. Det var från början en som hette Theodor Fleidner. Han öppnade sin prästgård och så tog han in massa kvinnor där, sådana som var frigivna fångar. Och så utbildade han dem till diakonissor. Och de skulle på den tiden, nu har det ju utvecklats lite, men de skulle vara ogifta och de fick inte göra någonting annat än att ge sina liv i den här tjänsten. Nu har det ju utvecklats till någonting annat, men Ersta diakonisällskap, som var det första diakonisällskapet i Sverige, finns ju fortfarande. Och det var hon, Maria Cederschiöld, som var inspirerad av detta och visade på det. Jag vill bara inspirera med sådana som har gått före. Och Levi Petrus är ju också väldigt känd inom våran rörelse. Honom får ni läsa om, men han brydde sig otroligt mycket om de som hade det svårt och fattigt i våran huvudstad. Ja, sen går vi då till Bibeln. Och då börjar jag inte med Abraham, utan börjar ännu längre tillbaka i Gamla testamentet. Människan är skapad till Guds avbild. Därför kan diakoni, det vill säga omsorgen om de nödställda och kärleken till de behövande, motiveras utifrån Bibeln. Människan är en Guds skapelse. Den som sitter bredvid dig är skapad utav Gud. Guds ande bor i den människan, och därför ska vi ta hand om varandra. Vi har en särställning. Vi är satta att ta hand om hela skapelsen, står det. Gud har satt oss att göra det. Och ni vet, 10 Guds bud handlar ju om relationerna mellan oss. I alla fall 8 utav dem. Och det betyder att vi behöver bry oss om den. För när vi bryr oss om det och bryr oss om varandra, då finns det en trygg plats för alla människor att leva på. För vi behöver en trygg plats att vara på tillsammans. När vi möts så här så känner jag att det är en fantastisk trygg plats. Det borde vara. Men ibland är vi sådana att vi stannar hemma om vi mår dåligt. Men det här ska vara en sån trygg plats att vi kommer hit när vi mår dåligt. Sveriges kristna råd, det finns ett sånt. Jag vet inte om ni har läst om det. De skriver så här i sitt ett litet manifest om kristen människosyn. Då skriver de så här: då människan i allmänhet inte existerar i den verkliga världen, så skriver vi människor och inte människan. Hängde ni med på den? Jag tar den en gång till. Då människan i allmänhet inte existerar i den verkliga världen, då skriver vi människor och inte människan. Och det kan vara skillnaden på omsorg. För ni vet att det finns ju sjukhus i Sverige idag, och vi har vassa inrättningar för att ta hand om varandra. Och vi tänker, när våra gamla blir sjuka och gamla, så ska de bli omhändertagna. Men vad är då skillnaden på det här med kristen diakoni och en sån omsorg? Jo, det skulle vara så att vi inte är en grupp individer, utan att vi är unika. Att vi var och en är sedda utav Gud. Vi är inte speciella på det sättet. Nej, det vet vi. Vi är som alla andra, men vi är unika. Och därför förtjänar varje människa att bli bemött. Sån som den är. Sån som den är skapad. Sen i Nya testamentet så är ju de starkaste incitamenten till att just pyssla med diakoni, det är ju Jesu eget exempel. Jag vet inte om ni hörde det här. Det var ett sånt där skämt som var: vad skulle du göra om du hade ett dygn kvar att leva? Det är en fråga som vi ibland ställer till varandra. Om du bara hade ett dygn på dig, vad skulle du göra? Och då var det väl ett skämt eller skämt. Men då står det så här: Jesus, han valde att tvätta fötter. När han skulle gå bort, ge sitt liv på korset, så såg han till att hinna tvätta lärjungarnas fötter. För att visa hur viktigt det var att ha gemenskap. Gemenskap med Gud och gemenskap med andra människor. Gemenskap. Sen finns det bibelord som är starka. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Du skall. Inte du bör. Eller du får. Men ja, det är ingen... För nu är det ingen fördömelse i det här om man känner att jag är så dålig på att älska. Jag är svårt, jag misslyckas hela tiden. Men det här är kärlek från höjden. Och din nästa som dig själv, där är ju du innesluten. Så det här att älska sig själv, det är inte så lätt alla gånger. Och älska andra, sina fiender, det kan man bara göra med Guds hjälp. Det sista där, Matteus 25: det som ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni också gjort för mig. Det är ju en lång berättelse, men det är ju så att det är när man står inför kungen på slutet. Det här bibelstället tvekar jag inför, för det är ganska så jobbigt. Men det står om domen i Bibeln. Nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Vi tillhör honom. Men det står att han vid domen skiljer fåren från getterna. Och det står att det som han har gjort för en av sina minsta bröder, det har ni också gjort för mig. Så, och det handlar om syskonkärlek i första hand, i församlingen. Första hand. Att vi ska älska varandra. Allt ifrån att ge ett glas vatten till någon, till att hälsa någon, se varandra i ögonen, till större saker. Jag vet inte, ibland vet jag inte vad som är stort och vad som är litet. Ibland kan det väl betyda hur mycket som helst när någon tittar en i ögonen och frågar, hur mår du? Hur har du det? Och det här gäller ju oss vanliga människor. Ja. Så, vi är alla enkla Jesu vänner. En som, nu är jag halvvägs. En som har skrivit om det här heter Jean Vanier. Och som sagt, för att ni ska slippa läsa boken då, så ska jag inte recensera hela boken. Men han har en jättebra poäng, tycker jag, med den här bilden. Är det någon som vet vilken bild, vad skulle det här vara ifrån? Jag hör lite viskande här. Det där är kvinnan vid Sykars brunn. Om man tittar noga så ser man, det är lite mörk bild, men så har hon med sig det där vattnet. Och så säger Jesus till henne så här när hon kommer ut mitt på dagen och vill undvika alla människor. Då sitter ju han just där, såklart att Jesus gör det. När man har rymt ifrån alla andra, då dyker Jesus upp. Ibland är det liksom svårare att gå ur Jesus kärlek än att komma in i den. Han är liksom där. Och då så möter han kvinnan. Och hur gör han det? Jo, han säger, kan du ge mig lite vatten? Jo, och det som är spännande med den grejen är att han är intresserad av att få ett samtal. Han är intresserad av, men han är inte intresserad av att komma i något överläge utifrån. Nu ska jag hjälpa dig läge. Utan han ställer sig i ett underläge och säger, kan du hjälpa mig? Och att själv inse och veta att man är ett behovets barn är den ingången man kan ha och hjälpa andra. Att själv vara en som behöver hjälp. Ibland är vi så rediga. Sådär. Känner att vi ska hjälpa alla. Och nu ska jag ut och göra någonting. Men Jesus själv som var Gud själv. Säger, kan du hjälpa mig? Jag behöver lite vatten. Vi är inte några speciella. Jag måste läsa något innan till här. Men han, Jean Vanier, säger att närma sig någon utifrån en behovsställning är den sanna barmhärtighetens väg. Och det här mötet förvandlar ju hennes liv och hela byns liv. Hon springer ju in i byn och säger, jag har mött en man som har sagt mig allt. Han vet allt. Och det här kan göra att jag tänker att vi kan ibland släppa på prestationsångesten. För ibland så känner jag så där, oj oj oj, vad ska jag göra nu? Jag måste ha en plan. Nej, det händer ingenting. Vilka ska jag slå mig ihop med så att vi kan göra det här? Men då är det ju så här att det här är ju på något vis så bra. För om jag är Jesu vän och jag tänker att nej, men han finns i mig. Guds ande, han har sagt att han ska gå med och så där. Då kan jag liksom släppa på prestationsångesten och bara vara. Och då behöver jag inte tänka ut vad jag ska säga eller vad jag ska göra i första hand, utan jag kan veta att jag är Jesu vän, så han är här och så möter jag människor i, när jag själv har behov, de har behov. Ja, ni fattar. Sen pratar han om gemenskap. Den här Jean Vanier har startat en kommunitet med sådana som har funktionsvariation. Och det är också superspännande att så många olika människor lever tillsammans. Och då pratar han om mötet där du inte har något språk. En del har ingen syn. Ibland handlar mötet alltså om att beröra någon. Att sitta tillsammans. Att vara i det svåra. Det handlar inte alltid om helande och upprättelse. Vi ska ha det i församlingen. Det är inte det jag pratar om alls. Men det handlar om en antigemenskap. Och då pratar man också om det här mötet när Jesu moder möter Elisabet, Johannes moder, och barnet i Elisabets mage spritter till. Hur vet någon vad? En andlig gemenskap. Så när vi träffas kan vi räkna med Gud. Ja. Sen är ju inte församlingens identifikation med lidandet i sig frälsning. Kyrkans uppdrag och plats här på jorden och i världen, det är ju att predika evangelium, att predika en uppståndelse, tro, hopp, kärlek, glädje in i människors liv. Det är vår uppgift. Men vi ska också visa medlidande och omsorg. Och vi är en kropp, står det. Så lider en del utav kroppen, så lider vi. Så både och. Gud är inte på något sätt maktlös. Men han triumferar genom en lidande tjänare, en diakonos, en Jesus Kristus på korset, som var sönderslagen, sargad och i våra ögon svag. Då vinner han den största segern över död. Död varar din udd, sjunger vi. Så det är på ett sätt helt obegripligt för oss att folk ska lida. Det tänker inte vi. Vi tänker att alla ska ha det fantastiskt och att vi alla ska så hopp och tro och glädje in i varandras liv. Och det tror inte jag att vi någonsin ska sluta med. För Gud triumferar genom en lidande tjänare. Men när någon lider så ska vi gråta med den. Och vi ska fortsätta be för sjuka. Vi ska fortsätta tro på Gud i alla livets skiftningar. Det är vårt evangelium, en tro på. Nu ska jag se vart jag är i den här, ja, lite tidigt. Den sista punkten som jag tänkte bara prata om, det där med det är det holistiska frälsningsperspektivet. Det är sådana ord man får lära sig när man pluggar som man inte ens förstår när man ska säga dem. Holistisk frälsningsperspektiv handlar om att Gud har omsorg om hela skapelsen. Han gjorde jorden och vi är på den. Och därför ska vi ta hand om jorden också. Det är ju modernt, eller hur? Det är riktigt inne att prata miljö idag. Men Gud, han är intresserad av vår miljö, för han vet att den påverkar oss. Har vi rent vatten så mår vi bättre. Har vi en prunkande trädgård omkring oss så mår vi bättre. Har vi en trygg plats att vara på där vi kan vila tryggt, då mår vi bättre. Därför så är diakoni också sociopolitiskt. Det innefattar alla livets områden. Så vi behöver inte bara vara på ett visst sätt. Och även att det handlar inte bara om här och nu, utan det handlar också om sen. För en dag ska vi mötas i himlen. Och då möter vi Jesus Kristus och då är vi där tillsammans och då kommer det vara perfekt. Men han vill att vi ska ha det så bra som möjligt här trots synden. Och det är ju inte vårat, det är ju Satan som har lurat människan. Och det är viktigt, det är inte Gud som har hittat på det dåliga, han har ju hittat på det bra för oss. Så då ska jag ta några två exempel som har gett mig så mycket hopp och tro i den här terminen. Och det ena var när jag var i Klara kyrka. Det är inte den bilden, för jag hade ingen bild på det. Men då var jag i Klara kyrka. Och då var jag på någonting som skulle vara så högtidligt som riksdagens invigande. Och då invigning. Och då var vi ett gäng där och skulle be för detta dagen innan. Och kyrkan där var full med folk som skulle be för platsen och be för politikerna. Och det var politiker där och så vidare. Och det var jättespännande att vara med i detta. Men ni möts, när man kommer till Klara kyrka så möts man utav tiggare. Man möts av folk som har en liten plunta innanför jackan. Och man möts utav de som ligger och sover. Och utav de som väntar på matutdelningen. Så när vi satt där i bänkarna och skulle samlas i grupper så här. Då var det liksom så här fina som man tänker då. Så här, kända människor. Och så jag och så några till. Och så låg det ju en snubbe i bänken där som vi liksom... Ska du vara med och be? Och han tittade upp lite och jag bara, Nej. För då kände jag bara, det här stället älskar jag. Tänker att folk kan känna sig så hemma så de ligger och sover i en bänk där och fria och säga nej. Han hade inga problem med att känna sig om han borde vara på något visst sätt. Utan han bodde där i några timmar. Underbart. Tänk om vi hade en sån kyrka där alla bara kunde knalla in här genom dörren och vara. Ja, och sen så har jag också varit med i det här mannaarbetet. Och det är Smina kyrkans arbete. Varje dag, vardag i veckan så delar de ut matkassar. Och det har ju vi också fått vara med och göra den här julen nu här. Det är fantastiskt. Men det här är en sån där praktik då som har gjort att jag kände att det här har ju gått den andra vägen då. Från händerna in i hjärtat och upp i huvudet. I love it. Jag har längtat mina fredagar. Det har varit det bästa på hela veckan. Jag var... Oh, det har varit fantastiskt. Men då hjälps vi åt. Det är ett helt gäng. 10-11 stycken. Det kommer en kille som har fått mat ifrån affärer. Stannar till. Och då är det ju mat som är på väg med datumet ut. Eller så. Så är det. Men det kommer en ungefär 35 personer. Och jag vet att på de andra dagarna ibland är det ända upp till 50. Som får den här maten. En matkasse med sig hem. En sån här som man drar. Dramaten heter det, va? Ja, full med mat. Och då kommer maten med den här lastbilen och så är vi 10 stycken som sorterar det här då och ställer upp på hyllor och grejer. Och sen efter en halvtimme, timme så kommer de och får hämta maten då. Och då plockar vi ner det som de behöver. Och många av de som är volontärer och hjälper till med det här är själva i nöd. Så deras lön för dagens arbete är att de själva får med sig en sån här Dramaten hem då. Med mat. Och halva gänget kan inte svenska så bra, kommer av olika anledningar dit och hjälper till, kommer inte i kontakt med kyrkan, och andra halvan har kanske haft andra svårigheter som gör att de inte har något jobb. Men då möts vi där och får ihop den här brokiga skaran och göra samma sak eller prata samma sak eller så. Men vi har det jättemysigt. Vi har en liten stund när vi fikar och vi ber och vi delar hur vi mår, och sen sätter vi igång och jobba. Och ja, det sånt här arbete då längtar jag ju efter att vi också faktiskt ska ha här någon form. Men det är inte min plats och sak att bestämma vad vi ska göra här och inte, så det ska vi ju bestämma tillsammans. Och ja, då kommer jag tillbaka. Den här bilden är ju kanske inget som vi lyfter upp i kyrkan, men det här är faktiskt världens mest sedda sketch för övrigt. Så det är nog ingen av er som inte har sett den. Det är ju den här same as last year, James. Yes, like, nej, same as last year, madam. Eller vad säger han? Och som like every year, Jake. Ja, någon kan den. Då landar jag i det här. Är du en tjänare eller en hjälte? Ibland tänker vi ju så där. Betjänt, liksom. Nej, men vem vill vara en betjänt? Men... den som är Jesus vän är en tjänande hjälte. Krönta av den högste. Till att gå ut med händerna, med huvudet och med hjärtat. Och betjäna varandra. Så se på dig själv sån här, tänker jag. När vi går in i det nya året. Det är så lätt att se på sig själv på ett dåligt sätt. Höra på fel röster. Lyssna på någon som inte vet någonting. Men Gud, han vet allt. Och han älskar dig. Precis som det är. Han har satt ihop oss här. För att vi ska betjäna varandra och vara tillsammans i detta fantastiska. Sen längtar jag efter att vi ska också vara en plats dit människor kan komma. En trygg plats. Och vi pratar ju om det redan i ledningen och ber över det. Hur ska vi göra och så vidare. Och det kan vi fortsätta be med in här i nästa år. Så nästa år när vi står här vid nyår, då kanske vi har ett sånt här arbete i någon form som vi tror jag många längtar efter att komma i funktion i. Och när vi är många, då blir det sådär jättebra. Jag glömde min, igår var jag på Liseberg, då hade jag en sån här, jag vann, ni vet, jag vann en sån där stor grej som jag gick runt och bar på där. Så kände jag mig så här, jag brukar aldrig vinna. Men när man öppnar den då, där är det ju bara såna små choklader i. Och så tänker jag, jag skulle tagit med den men jag glömde den. Men det är lite det här gudsrikesprincipen, va? När jag sitter och tänker på mig själv, då är jag bara en sån där liten choklad. Men sen så fyller vi på med många choklader i den där, så är det ju så här stort. Då både syns det och känns det och märks det, då är det liksom seger. Så tillsammans så tror jag att vi kan göra det här platsen bättre som tjänande hjältar. Jag vill avsluta bara med att vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus att du är här. Tack att du vill möta med varje människa. Tack att du älskar oss högt och att om vi vill så får vi gå tillsammans med dig. Du vill vara vår vän. Vi är både speciella och unika och älskade av den högsta. Jag tackar dig för den här platsen. Jag tackar dig för den här stunden när vi får vara inför ditt ansikte. Och vi längtar efter mer utav dig och vi längtar efter att se ditt rike breda ut sig här på platsen. Tack Jesus. Amen.